Ja, det är idag den 19 januari 1979 och jag är hemma hos Berta Holstern här i Vaud och vi har samtalat en hel del om gångna tider och om hennes make Carl Holstrand och hans arbete till exempel inom Holmnäs hembygdsförening. Men nu ska Berta, som har varit verksam hela sitt liv här i Holmnäs skolor, berätta om sina erfarenheter från den tid hon kom hit till Holmnäs. Varsågod, Berta.
Jag kom till Holmnäs första gången den 26 oktober 1930. Då visste man inte så mycket som man vet nu. Jag var bara lite över 20 år och oerfaren på alla möjliga sätt och vis, måste jag säga. Jag kom till Barknåre skola. Det var min första plats. Och där vikarierade jag för Ellen Bengtsson. Hon var visserligen inte sjuk, men hon vikarierade i sin tur för sin faster som var anställd vid Edsätra skolan. Hon var däremot sjukledig terminen ut. Det var ganska så spännande att börja sin första tjänstgöring. Men på den tiden var det ju inga problem med ordningen i skolan som många har nu, utan barnen var nästan för tysta, tyckte jag. En flicka till exempel, första morgon jag kom, hon vågade inte titta på mig. Hon hade händerna för ansiktet och spärrade ut fingrarna, så hon såg väl lite grann hur jag såg ut. Hon kanske trodde jag var mycket farlig. Men så småningom tog hon ju bort händerna och var inte så blyg som hon tidigare hade varit. Ja, i detta Barknåre trivdes jag väldigt bra. Det var ju tur att jag hade en kollega med familj som bodde där, annars hade det nog blivit lite ensamt. För visserligen var det ju inte så långt till närmaste gård, men man såg den inte, åtminstone inte sommartid. Och sen var det ju inte långt till affären heller. Det var väl någon kilometer till Konradslund, heter den. Ja, det roligaste jag kommer ihåg från den här tiden, det var ju det att barnen, de var så artiga och trevliga. Det var en av pojkarna som första veckan när jag skulle gå ut på rasten, han sprang före till dörren och öppnade den och stod där och bugade. Någon artigare kavaljer kunde man väl inte önska sig. Nu är den före detta eleven död, tråkigt nog. Ja, sedan så frågade jag dem om de ville ha en liten julfest. För jag tänkte någon uppmuntran kunde väl så snälla barn få. Men då fick de lov att arbeta lite själva till den också. Vi skulle väl öva in en pjäs till exempel, hade jag tänkt. Och så skulle vi bjuda föräldrarna. Och det var de genast med på. Och vi började på öva. Och det var väl en fyra, fem med där, medverkande i pjäsen. Och det gjorde de väldigt bra. Sen hade vi någonting som alla deltog i som kallades för baklängesgymnastik. Och vad vi skrattade, både jag och dem. Således kammade fram sitt hår för ansiktet, flickorna. Och vi måste ju ha någon strumpor eller vad vi hade som vi klippte hål på, som de hade då till ansikte. För de måste ju dölja, åtminstone pojkarna måste ju dölja sitt ansikte. Ja, det där blev mycket roligt alltsammans. Och så inbjöd vi då föräldrarna till den här lilla festen och de kom mangrant. Och vi hade julgran och vi dansade omkring julgranen och det var en riktigt trevlig fest. Det var sista dagen på terminen och sedan fick de då jullov. Jag hade tur så jag fick komma tillbaka på vårterminen också. Och den började inte förrän den 1 februari på den tiden. Det var så att det var långa skolvägar och vintern brukar ju vara hård och kall och de små barnen fick ju gå. Däremot i folkskolan, som man sa på den tiden, fick ju barnen börja den 7 januari. Men de små fick börja den 1 februari. Så då kom jag tillbaka och var även den terminen. och vi kom så bra överens, eleverna och jag. Jag hade förstås cykel med mig, för det gick ju inte an att komma fram på annat sätt, och det är ju ett bra fortskaffningsmedel. Så jag cyklade till kyrkan och där blev jag bekant med lärarinnan som var där och även läraren. Det var Cecilia Höök. Då hade jag med mig fru Hjelme, Ebba Hjelme, min kollegas fru, och vi båda cyklade. Det var rätt ofta vi hälsade på Cecilia. Allt nog så, hon däremot hade lite svårt att förpassa sig från den ena orten till den andra, för hon var lite halt, så hon cyklade inte, men det fanns ju bilar så hon kunde ju åka taxi. Så hon var ibland och hälsade på hos oss också. Ja, vad man ska säga om skolan, så var det ju det att det var en B2-form. Det betyder ju att man undervisade i två klasser på samma gång. Men så var det så att en del, ibland hade man en dag i veckan hade vi bara en klass, till exempel ettan. Och den andra dagen hade vi tvåan, så då fick barnen liksom vara hemma en dag i veckan och vila sig. För då var det ju också skola på lördagarna, det var ju så långt fram i tiden. Ja, sedan så kom ju då kyrkoherde Larsson och hälsade på ibland. Han var ju skolrådets ordförande, som det hette på den tiden, och han skulle ju också vara examensvittne när vi hade examen då i början på juni. Och han var ju glad och trevlig, och barnen var inte alls oroliga när han kom. Däremot hade jag tur, så jag slapp någon inspektion ifrån skolinspektören. De brukade också komma ut den här tiden och inspektera i skolorna. Jag skulle titta på skrivböcker, räkneböcker och åhöra lektioner. Men jag hade aldrig någon inspektör medan jag var i Barknåre. Sedan så var jag borta ifrån Hållnäs ända till 1935. Då hade jag förlovat mig, det var året före 1934, med läraren i Vavd, Carl Holstrand. Och vi gifte oss sedan till midsommar 1935. Men dessförinnan så ringde han till mig i Gävle och talade om något tråkigt. Det var nämligen det att Cecilia Höök hade gått bort. Hon hade helt hastigt avlidit. Och nu undrade kyrkoherde Larsson om jag ville komma och vikariera återstående delen av terminen. Och det lovade jag att göra. Det tyckte jag var riktigt roligt att få komma tillbaka till Hållnäs. Och det var då framme vid kyrkskolan. Och jag fick bo vid prästgården. Jag fick ett rum på övre våningen med utsikt åt öster. Så där hade jag morgonsolen som lyste in. Och den vackraste månaden på året kom jag dit. Det var i maj månad. Och någon mera omhändertagen än vad jag blev där utav prästfrun Emma Larsson. Det har jag varken förr eller senare blivit i hela mitt liv. Hon visste inte hur väl hon ville med mat och med, hon samtalade med mig. Vi satt och sydde ihop och vi gjorde cykelturer och vi hade verkligen utbytet av varandra. Ja, efter skolans slut då, men så åkte jag ju hem till Gävle och jag skulle arbeta en hel del där på, för att jag skulle ju gifta mig. Jag hade lite grann kvar att sy. Och sedan då så får min make och jag, eller min blivande make och jag, till gamla Uppsala där vi hade bekanta som hade tingat åt oss både präst och kantor. Och vi hade tingat Odinsborg där vi skulle ha vår lilla bröllopsmiddag. Och där höll vi då till med högtidligheterna. Den som vigde oss var Lytkens, jag kommer inte så noga ihåg vad han heter förnamn. Men han var kyrkoherde då i gamla Uppsala. Han flyttade senare till Älvkarleby församling. Ja, efter detta så var ju Kalle och jag med på en bröllopsresa då. Vi var till Finland Och där hade vi ju en hel del äventyr, höll jag på att säga. För det är inte så lätt när man kommer till ett främmande land där de inte låtsas förstå svenska. Utan det skulle bara talas finska. Men det är en annan historia. När jag kom hem då så... Det var ju i juli, eller vi rättare sagt kom hem till Vav, det var ju i juli månad. Och då hade vi en härlig tid med bad i Gudinge och Ängskär. Och sedan var jag hemma då hela det året och gjorde i ordning i hemmet. Sen i september 1936, efter det så kallade potatislovet som alla skolor hade på den tiden. Det var mycket efterlängtat förresten. Kanske inte så mycket av barnen, för de fick väl vara med och plocka potatis. Och det, kanske de inte tyckte alla gånger var så roligt. Men det var i alla fall en ledighet för både lärare och elever. Således efter potatislovet kom jag till Ängskär för att vikariera för Judith Wallin som hade blivit sjuk. Och då cyklade jag ifrån Vav till Ängskär, 7 kilometer. Det var ju bara en lagom motion man hade per dag. Och där trivdes jag mycket, mycket bra. Vad trevliga och snälla människor man råkade på i Ängskär. Och likadant skolbarnen och jag kom bra överens. Jag fick fortsätta på vårtermin också 1937. Och det året kom jag ihåg att jag kunde cykla hem till Vav ända till den 20 januari. Då först kom snön. Så det hade en, vi var utan snö på julen det året, 36. Snön kom inte förrän den 20 januari 1937. Men då blev det riktig vinter istället. Så jag fick bo kvar hos Wallins. Judith, hon var för det mesta borta på sjukhuset. Men det hade tagit en fosterflicka som hette Gun som gick i skolan. Och hon och Ivar då var då tillsammans och så fick jag också rum där hos dem. Så jag behövde inte, jag kunde inte cykla hem förresten varje dag för att det var inte plogat ordentligt heller. På den tiden var det inte motorplogar utan bara plogar som drogs med häst. Och det är klart man kunde ju komma fram även då, men det var mycket sämre än vad det är nu för tiden. Så jag bodde kvar. Och det tråkiga inträffade att Judith Wallin avled i början på juni 1937. Hon var inte alls gammal. Hon hade föregående år i november fyllt 40 år. Då minns jag att vi lärare samlade till en ring åt henne, en vacker ring. Och den hade hon på sig jämt, både när hon var till sjukhuset och när hon var hemma. Ja, det var sorgligt att Judith var borta. Då fick jag komma tillbaka och var hela läsåret 37 och 38 i Ängskär. Och då fick jag ju bostaden där och fick bo kvar då när det blev vinter. För det var nästan omöjligt att hålla på och cykla morgon och eftermiddag. Och på det sättet gick det ju. Och jag trivdes som sagt var bra. Jag var med på syföreningar där som missionsföreningen hade. Och vi gick i alla gårdar höll jag på att säga och träffades där och hade trevligt. De hade väl börjat lite tidigare men så fort jag slutade skolan så var jag inbjuden och jag gick så gärna. Till och med att vi var till Flottskärs gård. Och då på vintern kunde man åka sparkstötting över isen. Det var ju bara roligt. Vi var ute och åkte, skolbarnen och jag. Det var ju en härlig vinter. Och det var bra med backar. Vi åkte till och med ut till klubben, minns jag, en gång till Ängskärs klubb. Och där tittade vi på en kolmila som bland andra Helmer Hollinder hade. Och han är ju fortfarande en mycket rolig och trevlig man. Så han skojade med alla barnen. Och vi var där en stund och han förklarade för oss hur en kolmila fungerade. Ja, så åkte vi hem igen då till skolan och hade väl några lektioner innan då tiden var ute. Så gick det framåt vårkanten och då gjorde vi så många utfärder vi kunde. Vi hade ju gymnastik på schemat och så gjorde jag så att jag sparade ihop. När det var dåligt väder så sa jag, nu sparar vi ihop det här så ska vi ta och göra en liten utfärd dit eller dit. En gång gick vi till Rönnsjö, minns jag. Och det var den 1 maj 1938. Och då när Elin Andersson, jag hade två av barnen då i skolan, Åke och Hedvig Andersson. Då när hon såg oss komma på vägen så ropade hon oss och sa, kom nu och stanna här, jag ska bjuda er allihopa på saft. Ja, tack sa vi och de blev så glada, barnen. Och vi stannade där och let oss väl smaka. Och det var så varmt och skönt den 1 maj så vi kunde sitta ute det året. Ja, så gick då tiden. Och 1938 hade jag lite små vikariat i Hållnäs. Och sedan det kom en ny lärare till Ängskär som heter Ellen Pettersson. Hon tillträdde tjänsten således när skolan började då i augusti 1938. Men redan och nästa termin, den 7 februari, måste jag komma tillbaka till Ängskär. Jag gjorde det gärna, fast jag tyckte ju synd om Ellen att hon blev sjuk. Hon måste ta tjänstledigt då, hela den termin först och främst. Eller sjukledigt ska jag väl säga. Men då kom jag tillbaka och jag kände ju barnen, de flesta av dem åtminstone. För det här, jag kanske skulle tala om vad det var för skolform. Det var en så kallad D1-form. Man hade samtidigt tre klasser. Ena året var det till exempel ettan, trean och femman. Och året därpå var det tvåan, fyran och sexan. Och med den följd att jag kände de flesta barnen när jag kom tillbaka då 1939 på våren. Då var jag där den terminen. Och sedan så var hon fortfarande sjukledig så jag fick hela läsåret 39 och 40. Det jag kommer ihåg så var det någonting hemskt och det reagerade barnen för också. Det var när kriget bröt ut. Det stora världskriget. Den 1 september 1939. Och det var en lördag, kommer jag så väl ihåg. Och när jag kom hem så hörde vi på radio och där sa de då att tyskarna hade bombarderat Warszawa. Och det berättade barnen. Vi talade om det där när jag kom tillbaka på måndagen. Och vi tyckte det var hemskt, det får vi då säga. Ja, sen kom då ransoneringskorten så småningom. Och det blev ju bistra tider för oss även här i vårt land. Fast vi behövde ju, ja, vi visste ju inte om vi skulle råka in i ofärd vi också. Men vi slapp ju det, som tur var. Så kom då den kalla vintern 1940. Och jag sa till barnen, nu får ni klä på er särskilt mycket. Nu kan vi nog inte åka skidor. För det var mellan 20 och 25 grader för det mesta när vi tittade på termometern. Det var då efter jul som den här kyla kom. Men de var ju ute varje rast i alla fall och hade roligt. Och vi försökte väl åka små turer, men så mycket blev det inte. Och kylan höll i sig framåt vårkanten. Ja. Sedan var det ju någonting annat hemskt som inträffade. Vad det gäller storpolitiken, fast det hör ju inte ihop med skolan. Men det var så att om man hade till exempel klass 4 eller 6 så har ju barn alltid varit med och lyssnat. De lyssnade på radio hemma. Så de sa till mig när jag kom till skolan, nu har tyskarna tågat in i Belgien och Frankrike. Det var den där invasionen i början på april. Och sedan kom de ju då även till Norge och Danmark. Då tyckte vi att det var kusligt. De sa det, nu är de så nära Sverige, sa barnen. Ja, så gick även det året, läsåret. Och vi slutade skolan. Det kanske jag skulle ha talat om, att avgångsklassen, det var för 2 år således, 2 år sedan, 1938. Vi var till Stockholm då på skolresa tillsammans med avgångsklassen ifrån Vavs folkskola. Så min man och jag, vi åkte då med skolbarnen till Stockholm, och det var ju en upplevelse för dem. Den som skjutsade oss var Carl Eriksson, som vi alla kallar för Busskalle. Och en trevligare chaufför, det fick man leta efter. Han kunde Stockholm på sina 5 fingrar. Han hittade där. Så det var inga problem för honom att köra oss till vårt logi. Vi låg i en skola på Mäster Samuelsgatan. Ja, sedan så körde han oss runt omkring i stan, och vi var ju på de mest ställen dit alla turister brukar gå. Till slottet till exempel, till Riddarholmskyrkan, Storkyrkan. Vi var till Skansen, där var vi ju en hel eftermiddag. Och vi åkte i Katarinahissen. Och vi åkte runt, eller under Stockholms broar. Och vi åkte med 4:an runt hela Stockholm. Så det var någonting roligt. De fick sitta på spårvagnen en hel timme. Ja, likadan skolresa gjorde vi 1940. Och då var det också barn med från Ängskär. Och kallades då avgångsklass. Ja, sedan så kom fröken Pettersson tillbaka. Och började då på höstterminen 1940. Och jag var ute och vikarierade på annat håll. Jag var bland annat i Holland, för nu var det bistra tider. Nu blev det lärarna inkallade under det här beredskapsåren. Både Carl Hedman i Holland och Valfrid André vid kyrkskolan måste ut. Och jag hade deras då skola medan de var borta. Sedan hann jag med att vara i Tensta också en månad och vikagera där i Dammens småskola, heter det, i Tensta socken. Sedan kom jag då hem, och så var jag hemma ända till året därpå i mars 1941 således. Då fick jag vikariat. Det var lite långt bort, men jag tog det i alla fall. Det var den 19 mars 1941. Jag började i Möklinta. En mycket vacker trakt kom jag till. Ligger i Västmanland, 2 mil från Sala. Och det var klasserna 3 och 4 jag hade där då. Jag får väl säga efter mina förhållanden modern skola. För där var både en avla. Och där hade vi både pian och att om vi ville spela på det när vi hade musik eller sång. Och det var någonting som jag måste inflicka här, så var det att för att barnen skulle hålla sig friska, så innan de åt sina smörgåsar till frukost så fick de en varsin matsked med fiskleverolja. Och jag sa, kan ni verkligen ta det här? Jo då, det var nyttigt. Det var vitaminer i det, så de skulle ta det. Och det gjorde de. Ja, då var jag där en månad då. Men det värsta var, måste jag tillägga här, att jag fick lov att vikariera i kyrkan också. Jag hade väl aldrig spelat på en kyrkorgel. Mycket mindre, höll jag på att säga, spela pedal. Det kunde jag ju inte, men jag tog med mig folkskollärarinnan, min kollega där, hon hade 5:an och 6:an. Hon fick lov att sjunga. Och jag fick lov att koncentrera mig på noterna och försöka hjälpa kyrkoherden att spela. För det var så här att jag var vikariens vikarie. Således, den som var ordinarie i tjänst, han hette Åsberg, hette han. Och han var sjuk. Och han hade en vikarie från Uppsala som hette Gerts. Och han var inkallad en månad, så då blev det vikariens vikarie. Och då sa han att nu får du överta kyrkan också. Nej, det får Sylvia göra, sa jag. Det var min kollega som hade 5:an och 6:an. Hon vägrade. Ja, hon måste vara med och sjunga då, sa jag. Hon får sitta bredvid mig där på kyrkpallen. Och det gjorde hon ju. Men åh, vad rädd jag var första gången att det skulle misslyckas. Jag hade ju för all del varit och övat hela lördag kväll, flera timmar i kyrkan. Och kyrkoherden, han hette Blankenburg. Han härstammade ifrån Tyskland. Paul Blankenburg. Och han skulle gå ner och lyssna då hur det lät, om det var för högt eller för lågt eller hur det var. Men så sa han det att det där kunde ju gå bra. Ja, och jag vet inte, jag hade nog otur. Det var för det mesta begravningar varje vecka, så jag fick vara med och spela på dem också. Jag blev ju bjuden för all del på begravningskalaset sen efteråt. Men det var alltid att ligga på helspänn. Så varje söndag morgon skulle man upp och träna då för orgelspelningen här. Men jag hankade mig igenom det där i alla fall dessa 4 veckor. Så jag hjälpte dem ju på det sättet. Men jag har aldrig förr eller senare spelat på en kyrkorgel. Ja, när jag kom hem sen så var jag hemma kanske, ja, jag var väl hemma knappt en månad, några veckor, så fick jag vikariat i Björklinge. Det var ju gott om platser nu därför att lärarna blev inkallade, och 1941 var ju särskilt kritiskt, för då till midsommar så bröt ju kriget ut mellan Tyskland och Ryssland. Och då kunde man ju få hur många vikariat som helst. Man behövde inte visa betyg eller någonting, bara man lovade att komma. Och då reste jag till Björklinge. Och där var jag då ifrån den 13 maj till terminen ut den 20 juni. Och där trivdes jag också bra, fast det var en jobbig skola. Det var ju 4 klasser. Från 3:an till och med 6:an. Och det var 45 elever i klassen. Så det var otroligt mycket rättningar. Uppsatsböcker till exempel, och rättskrivningar, provräkningar. Där hade man inte så mycket ledig tid. Ja, det var inte långt till Uppsala heller, så jag cyklade in dit. Om jag inte åkte, jag kunde inte åka hem så ofta. Det var i alla fall längre hem än till Uppsala. Där hade jag mina släktingar boende på den tiden. Och då cyklade jag dit och låg över där på natten och hade trevligt tillsammans med dem. Bland annat så gick man på den tiden den så kallade riksmarschen. Man skulle gå 1 mil. Det gjorde min kusin Karin i Uppsala, men jag gick den i Björklinge igen. Och Ines Johansson, det var lärarfrun, hon sa så här: när du kommer tillbaka från den så ska jag ha varmt fotvatten åt dig, och så ska du få kaffe och nybakat bröd. Och det sporrade ju den förstås. Jag gick ja. Och det var ju inte svårt att gå, för att man behövde inte gå på någon viss tid, utan det var bara det att man skulle gå den där milen. Ja, det var 1941 igen. Och jag hade ett sånt en sån fin inspektor, eller vad jag kallar det för, som kom på examensdagen. Det var, vad hette han nu? Vänta lite, Stiv, vad hette han som var kyrkoherde? Borgenstierna hette han. Gert Borgenstierna. Han som sedermera blev biskop i Karlstad. Han kom på examen tillsammans med ett par andra herrar. Och när jag fick reda på det, då blev jag faktiskt lite nervös. Men det gick bra. Han var så vänlig och trevlig. Ja, så åkte jag då hem och var hemma för sommaren. Och sedan på hösten 41, ja, då var det inte så mycket vikariat. Det var väl en lugn period då. Jag kom till Harbo i slutet på september och var där en månad. Och vikarierade där i småskolan. I Gustavsbergs skola heter den, låg i Harbo socken. Och sedan, det var B2 förstås. Sedan kom jag då hem som sagt var, och var hemma till den 15 januari. Men då var det färdigt igen. Då skulle jag åka till Tobo. Och det kände jag ju till lite förut, för när man åkte tåg. Jag bodde ju förut i Gävle. Man åkte tåg mellan Gävle och Uppsala. Men jag gjorde rätt ofta för. Så stannade ju alltid tåget i Tobo järnvägsstation. Så det hade man liksom en aning om vad det var. Och sen visste jag genom Hållnäsbor här att Tobo, det var ju faktiskt en av baronerna här som rådde om det bruket som man kallar för. Det var ju gammalt järnbruk. De har ju, jag vet inte om de nu har rivit masugnarna, men då 1942 så var de då kvar. Ja, då var jag där i 2 månader och vikarierade då för Edith Malmqvist hette lärarinnan som var sjukledig då den tiden. Sen skulle jag ju åka hem för det snart blev påsk. Det var bara påskveckan kvar. Men då fick jag telefon att det var 2,5 veckor kvar till påsk. Men då fick jag telefon ifrån Verner Rydén. Han var rektor i Tensta. Honom kände jag sen förr. Sen jag var i dammen och han frågade om jag ville komma och vikariera där till påsk. När du i alla fall inte har så långt att åka, sa han, så kan du väl åka hit ifrån Tobo. Ja, jag gjorde det då. Så då blev det ännu ett vikariat där. 1942 var ett jobbigt år vad mig beträffar. Och resor lika så. Jag fick bara resa. Sen strax efter påsk, den 15 april, då fick jag plats i Västerfärnebo. Då var det färdigt för Västmanland igen. Det var i Salatrakten. Och där var läraren inkallad och han skulle vara det till termin ut. Så då var jag där i drygt 2 månader. Skolan hette Hörnsjöfors och låg vackert till vid en sjö. Och det var B1-form. Jag hade 5:an och 6:an där. Det var bara 15 elever. Och en prästfru vikariera i 3:an och 4:an. Så jag fick en sån trevlig kollega där. Ja, och vi barnen och jag, de var ju stora. De orkade cykla långt. Vi cyklade till Krylbo på en utfärd. Och vi cyklade till Avesta. Och de hade reda på den här sången som heter Avestaforsens brus. Så de sa till mig när vi satt här åt smörgåsarna, ska vi inte sjunga den? Och det gjorde de. Ja, och sedan så cyklade vi hem då igen. Och så sa jag när vi steg av cyklarna vid skolan att nu är ni väl trötta i era ben. Nej då, de orkar lite till. Nej, men nu ska ni åka hem, sa jag. För vi har en skoldag imorgon också. Ja, så gick den termin. Och då sa... hade jag ju faktiskt varit vikarierat på 3 ställen. Då kom då det härliga sommarlovet. Och sen var det färdigt igen i augusti. Då var Valfrid André inkallad. Så var jag där först då 1 månad. Ja, jag var där till i oktober förresten. Sen skulle Anna Westergren ha ledigt från 1 oktober till termins slut. Så då fick jag vara hemma och det var jag mycket tacksam för. Att slippa åka bort då igen. Sedan så kom... ja, det var kalla vintrar det här. Väldigt kalla vintrar. Både 40, 41 och 42. Jag minns när jag var där då och vikariera för Anna Westergren. Det är många nu av flickorna som bor kvar här. Eller som man träffar ibland. Bland annat Ella Blitz Sandström. Gift Sandström, hon heter Jakobsson på den tiden. Hon gick då i klass 1. Och Lena André, numera gift Malmqvist, hon gick också. Och det är ju så roligt att träffa för detta elever. Ja, så kom julen. Och vi firade den. Och den i början på januari, jag får se, den 13 tror jag fick telefon ifrån Uppsala, ifrån lärarförmedlingen. Och då sa de det att nu är det en plats ledig. Det är ju inte så lång tid nu. Men om jag ville ta det var vid Granelunds kyrkskola. Det var för en lärare som hade fått påssjukan där. Och då skulle jag vara där i 3 veckor. Och jag tänkte, jag tar väl det då. Jag känner ju till skolan. Jag kände till läraren med förresten och även lärarinnan som var i samma skola. Ja, och då i början på februari, det var förresten den 4 februari. Då när jag steg på bussen och skulle åka hem så var min Kalle med. Manne Jansson, Josef Lundqvist, Daniel Westergren och Kalle Bengtsson. De hade varit inne på Dissagillet i hembygdsföreningens regi, om jag så säger, och fått sig tilldelade diplom för att de hade varit duktiga i hembygdsverksamheten, kan jag säga. Och jag visste inte alls att de var med, så det var så roligt att få sällskap då på bussen. Ja, det var det. Då var jag hemma 3 veckor i februari ungefär, sen den 1 mars. Nu fick jag vikariat i Valnäs skola. För Margit Olsson, hette hon, skulle vara tjänstledig i 2 månader. Och jag tänkte, då kan man ju komma hem åtminstone i slutet på veckorna. Varje vecka kunde jag åka hem med bussen, och det gjorde jag också. Och det var jag hade 3:an och 4:an där, så det var B1-form. Det var rätt många barn, det var bortåt 30. Men det gick bra det också. Så jag slutade där den sista april. Och då var jag hemma sedan. Sen förde jag en lite mera, vad ska vi säga, lugn tillvaro, kanske jag får kalla det för. För jag fick tjänsten i Årböde skola. Och där var jag i 5 år. Ifrån den 1 juli då till 1943. Till den 1 juli 1948, då skolan lades ner. Men min Årböde-tid glömmer jag aldrig. Där blev man så hjärtligt mottagen. Och man var som familjemedlem i gårdarna. Särskilt en familj besökte jag ofta. Och det var Ebba och Geron Jakobssons hem. Där Ingrid också fanns, och hennes make sedan, Carl Sternrud, och deras barn. Mycket trevlig familj. Och sen var man ju och hälsade på de andra. De sa, kom när du vill. Du har ju lediga eftermiddagar. Slippa sitta ensam där i skolhuset. Och det gjorde jag ju så gärna. På den tiden gick det fint att åka sparkstötting. Det var inga motorplogar och de sandade ingenting, utan det var fina vägbanor. Och så hade man brådsko och åkte på vägarna. Jag åkte till Kallnäs ibland och hälsade på Stina Löv. Och jag åkte till Vendins, de bodde ju ganska långt bort där. För Karin, hon gick i skolan för mig, dottern där i huset, till Lisa Vendin. Ja, sen kunde vi ju, barnen och jag, istället för gymnastik, vi hade ju ingen gymnastiksal, men då åkte vi sparkstötting på sjön, som var alldeles nedanför där. Och det var ju förfärligt roligt. Bland annat minns jag en elev som bodde i Olarsbo. Han sa när vi åkte över sjön, vi åkte då till Kallnäs, att det här går ju lika fort som vi skulle ha motor på sparkstöttingen, för då hade vi medvind. Ja, men sa jag, han heter Stig. Hur ska vi nu bete oss när vi åker hem då? Ja, sa han, vi får be till Gud att vinden vänder sig. Ja, sa jag, det får vi sannoliken göra, för annars så får vi jobbigt. Men det var så här istället, att vinden mojnade av, så det var inte så förfärligt arbetsamt att komma hem. Det gick bra att komma till skolan då också. Ja, det hände en hel del under dessa 5 år. Jag kanske ska tala om att även här var det så kallad mindre folkskola. Det var således klasserna 1, 3 och 5. Intagning vartannat år. Och så året därpå var det 2, 4 och 6. Och de var väldigt snälla. Man skulle kunna tro att det är så jobbigt när man har 3 avdelningar. Men det är inte det. Man blir så van vid det där till slut. Det är som nu för tiden när de har gruppundervisning i moderna skolor. Det var ungefär gruppundervisning på den tiden också. Att man, de fick sina uppgifter att utföra, och det gjorde de. Under tiden man hade då en lektion, geografi eller kristendom eller vad vi ska säga nu, andra OÄ-ämnen som det kallas för i nu för tiden, så hade de andra då skrivning eller räkning tyst för sig själva. Och så lärde de sig av varandra. Och på den tiden hade vi någonting som nu är så gott som bannlyst, och det var högläsning. Men nu har vi ju hört talas om att till och med elever uppe i gymnasiet inte kan läsa rent innantill. Så det hade nog sin betydelse ändå med denna högläsning. Ja, under kriget då, jag tror det var 1944 eller om det var 45, ja, vintern 44-45, så kom det estniska flyktingar i stor mängd till Sverige. Och bland annat så kom det en del till Årböle. De stationerades i Kuggböle, heter det där. De fick bo där i en barack och de skulle gå i skogen då och hugga. En del av dem, två av dem hade, de här som kom, det var väl en 7-8 stycken, de hade med sig sina fruar. Och de skulle då laga maten och hjälpa till. Jag vet att en av dem där, han hette visst Adela om jag inte minns fel. Han talade om på bruten svenska att han skulle studera till läkare. Han hade börjat med sina studier hemma i Estland men hade måst sluta då när han gav sig iväg. Men sen så efter många år, ja många år kanske inte var, men det var 47, det hade väl gått en 3 år eller 2 kanske. Då kom han upp i våra trakter här och hälsade på. Han bodde annars nere i Göteborg. Och nej, vänta för sen, nu är det 47, det var nog 51. Det hade gått några år som sagt var. Då kommer han och hälsa på oss här och fråga, känner ni igen mig? Ja, då sa både Karl och jag. Det gör vi visst. Det är Adela, ja det är det. Nu är jag vid Göteborgs universitet och håller på med min läkarutbildning. Och han tyckte det var så roligt för det skulle inte dröja så väldigt länge tills han blev färdig läkare. Och vi frågade efter de andra hans kamrater. Han visste ingenting om dem. Men vi hoppas de var nog kvar i Sverige. Ja, en del hade visst. En som spelade fiol, jag kommer inte ihåg riktigt vad han hette. Han var mycket duktig att spela fiol. Han hade rest till Amerika. Men det gick nog bra för dem i alla fall. Ja,